So when we came to make what will be the last Beatles record, it was a demo that John had that we worked on, and we've just finished it up. It'll be released this year.
This song that we need to talk about.
I say that if John Lennon had had an opportunity.
Because again, another sentence I never thought I'd say in 2023 is that the Beatles are back.
He would have been all over it.
Yeah.
Not so much to fix your voice, but just to play with it.
Yeah.
Hej och välkomna till 1, 2, 3, 4 plus. Ja, det är ett plus. Ett bonusavsnitt idag.
Första gången.
Första gången vi kör ett bonusavsnitt. Och det är ju såklart med anledning av släppet av den helt nya Beatles-låten. Det kräver ju ett bonusavsnitt, tycker
ja,
vi
absolut.
I podden.
Det är ju jättebra att kunna ha den möjligheten att grabba tag i aktuella grejer och göra snabba avsnitt.
Precis. Och vi har ju inte tidigare, jag är ju ett stort Beatles-fan, det kanske, ni som följer podden kanske inte har missat det, jag vet inte.
Det är helt nytt för mig i alla fall, jag har inte fattat.
Alltså, okej. Men vi har inte haft något ämne där vi har gått ner i Beatles-bubblan totalt. Idag får vi anledning att göra det och jag är så exalterad och det ska bli så roligt.
Ja, det är du Torbjörn. Du är väldigt exalterad. Det är jättehärligt att se.
Ja, och vi som sitter i panelen här idag, det är ju jag, Torbjörn Tabbe Jackson då och mina kollegor.
Mm, Lars Berger är med här idag.
Jocke Olausson.
Precis. Och dagen till ära har vi en härlig gäst som vi vill välkomna, som vi har på länk här. Staffan Olander, Beatles-expert. Varmt välkommen till vår podd.
Tack för det, grabbar. Tack. Det ska bli spännande att se hur ni rattar detta.
Ja, vi får se om vi lyckas.
Det går bra.
Beatles-expert, kan man kalla dig det? Det kan man väl göra. Det tycker jag är en fin titel.
Det är absolut. Jag har ingenting emot det, men det är inte jag själv som har satt den etiketten på mig, utan det har media och många andra vänliga människor gjort. Men det är klart att mitt Beatles-intresse blev ju väldigt publikt när jag faktiskt i dagarna för 50 år sedan tävlade i 10 000 kronorsfrågan.
Just det, precis. Det var 1973.
Ja.
Och då vann du där i ämnet Beatles.
Ja.
Det är ju exakt lika länge som våran Beatles-förening, The Beatles Information Center, har funnits. Sedan 1973.
Det var rätt som har, ja. Exakt.
Ja, ja. Och sen var du med igen senare, 89 var det va?
Helt rätt. Mars 89, då heter det Kvitter och dubbelt, men det är samma tävlingsform.
Precis.
Ja.
Och gick och vann där till slut, men det var något som var lite osäkert där ett tag, va?
Ja, det var ju inte osäkert för mig, för jag svarade ju rätt. Men, ja. Men eftersom de inte i tävlingen eller i samband med domslutet talade om vad de tyckte att jag hade svarat fel på, så gick jag ur buren där helt ovetande och oförstående, för de hade inte sagt vilka de rätta svaren var, så att när man sitter där så blir man ju alltid lite vad var det nu som gick snett, och jag visste inte ens vilken fråga det var som de hade tyckt att jag hade svarat fel av de där tre eller fyra frågorna, vilket det nu var i det avsnittet. Mm. Så jag fick ett tröstpris och fick ut bakom kulisserna, och jag hade inte suttit där många sekunder förrän jag hör att Expressen ringde in till tv, och det ringde vanliga privatpersoner med och hävdade att jag hade svarat rätt, och först där inne då fick jag de så kallat rätta svaren. Det fick man alltid annars, en stencil med frågorna. Och där hade de då skrivit i kanten vilket som var de svaren. Och då såg jag att vi hade meningsskiljaktigheter på vem som spelade Hammondorgeln i I Wanna Be Your Man från 63. De ville att det skulle vara John Lennon och jag ville att det skulle vara George Martin.
För det står John Lennon på skivan, va?
Ja. Ja, men som en av tidningarna sa, frågan var ju inte vad det stod på skivomslaget utan vem som faktiskt spelade.
Precis.
Det var rätt så välfångat. Och det var ju så att om de hade utomstående hjälp på den tiden, de första åren, så talade man ytterst sällan om det. Så George Martin gjorde detta och mycket annat i tillägg på deras tidiga inspelningar utan att vara krediterad. Men han bekräftade ju detta, att det var han. Så jag hade ju svarat rätt.
Precis.
Ja.
Och det föranledde ju att du också en lång vänskap med George Martin under alla år.
Ja, den kom ju redan efter 10 000 kronors frågan.
Ja, just det, 73 där. Ja.
Oerhört överraskande för mig att som ett extra pris där skänk från ovan få en resa till London för att träffa George Martin och gå i bitarnas fotspår en hel vecka.
Ja.
Det hade jag ju aldrig någonsin trott, så jag var ju på Apple, jag var och hälsade på Dick James på musikförlaget och jag var ju på ATV som hade tagit över rättigheterna till Beatles-katalogen. Jag var på EMI:s huvudkontor, skivfabriken, studion på Abbey Road. Jag var på MBL och jag var hos George Martin både på kontoret, i studion och vi lunchade och åt middag ihop. Vilken vecka!
Oj, oj,
det låter ju helt fantastiskt.
Vilket pris!
Det var fullständigt alldeles sönderspäckad vecka och jag fick åka taxi och limousin fram och tillbaka till Altipa. Jag hade lagt upp ett fantastiskt schema och jag behövde egentligen inte göra något annat än att njuta. Nej, och det gjorde jag.
Vad härligt. Och så blev du bästa vän med George Martin nästan.
Ja, han har ju säkert
många bästa vänner.
Men vi
en nära vänskap.
Djup och fin vänskap faktiskt. Och den kändes nog under redan den här Englandsveckan eller Londonveckan då att vi kom att träffas igen och mycket riktigt. Han ringde mig mot slutet av veckan och sa att han ville bjuda på middag också innan jag åkte hem på fredagen eller lördagen vad det nu var. Och där fick jag också träffa hans fru första gången. Så att det var ju jättekul. Och de hade ju lägenhet i London och den här restaurangen som vi var på, La Genova, var väldigt nära. Så det var otroligt trevligt. Och där kändes ju att banden stärktes ytterligare. Och George, han sa någonting som är väldigt klokt. Som ni kan tänka på, grabbar, också när ni träffar några från nöjesbranschen. Att han var imponerad över mina frågor och vårt samtal. Och att jag inte hade först av allt börjat med att vilja ha en autograf och en bild.
Nej.
Mm-hmm. Nej.
Precis.
Många gör ju fel redan där. Va? De här människorna man träffar, hur stora de är, de är ju vanliga människor när de väl sitter ner och pratar.
Ja,
ju.
Precis.
Men de är heligt trötta i regel på folk som kommer fram och börjar med autograf och bild och så vidare. Va? Och sen sticker de gärna.
Det kan
man
förstå.
Hade ett väldigt fint samtal från början och ett rätt så initierat också med frågor jag hade förberett. Och han tyckte det var kul.
Ja.
Så att det stämde och det har han sagt många gånger och efter 10 års vänskap någonting så sa han när han var här hos oss, han har varit där jätteofta, har du tänkt på det Staffan att numera pratar vi mera om oss själva, om våra familjer, om resor och annat än det som en gång förde oss samman.
Mm.
Och det var sant, vi träffades ju ofta för att diskutera Beatles-frågor och sånt men kanske 80% av tiden gick jag till att prata om resor och familjen och barnen och barnbarn så småningom och så vidare. Ja. Så vi har ju allt det.
Precis.
Och det grundlade ju en vänskap som absolut inte var ytlig utan var väldigt trevlig och genuin. Vi har rest ihop, vi har varit på restauranger tillsammans väldigt många gånger. Jag vet exakt vad de gillar att äta när de är i Sverige.
Mm.
Och jag vet att Judy älskar att gå och handla skor i, eller älskade, hon kommer inte hit mer.
Nej,
skor i Lund och Ystad där vi var och hon var med min hustru och lagade lunch till oss när George och jag satt i Abbey Room och diskuterade någonting eller bläddrade bland någonting. Det var så kul för att när han såg min samling på det sättet så sa han "This is my life."
Ja,
och så bläddrade han ju runt bland böcker och skivor och var han än ryckte ut någonting så var ju chansen väldigt stor att den var Beatles eller solo Beatles eller George Martin relaterad.
Ja.
Så han tyckte det var kul. Och han testade mig gärna också. Har du det? Har du det? Har du detta? Kan jag få lyssna på det här? Ja, men det här har du väl ändå inte? Och så ställde han en ny fråga. Och det hade jag ju det också. Jag hade mycket mer här än vad han har nästan inget eller hade nästan inget arkiv själv.
Ja, och du har ju bidragit också till saker som har släppts på Anthology-skivorna, va?
Japp.
Oj då.
Jag har ju fått chansen, tack vare den här vänskapen och en del andra kontakter som jag har vårdat väl, så har jag ju fått lov att vara med. Och det var kanske mitt första lite större bidrag då när antologin skulle komma ut 95. För då hade jag ju det vill säga det var 13 år innan spelat upp Beatles svenska radiokonsert från 63 för George Martin och Jeff Emerick och Paul McCartney i studion på Air. Och de blev helt knockade över kvaliteten i denna då cirka 20 år gamla inspelning. Paul föll faktiskt på knä och så här, oh, wow. Och det är klart att det var roligt för dem. De har ju inte hört det innan och BBCs arkiv med motsvarande radioinspelningar var ju knappt känt för att ens existera då.
Just det.
Så den resan ledde ju fram till att jag började samarbeta med Kevin Howlett på BBC som hade fått ansvar där för att kartlägga Beatles inspelningar. Och just i den stunden visste jag mer om dem än vad Kevin gjorde, för han hade precis börjat på det projektet. Så vi supportade varandra mycket där och de svenska radioinspelningarna var ju långt bättre än BBC-inspelningarna tekniskt sett. Ja. Det tristaste med de svenska inspelningarna är att de spelar så jäkla likt sina skivor. Och där är ju ingen udda låt på heller, utan det är ju i princip från Please Please Me och With The Beatles. Ja.
Mm.
BBC-arkivet är ju roligare där, för där spelar de ju väldigt mycket av sina ursprungliga idoler. Mm. Och någon outtake också, I'll Be On My Way till exempel. Och sådär.
Precis.
Men det här blev början till ett jättespännande samarbete. Och det här bandet ville ju Beatlarna köpa loss. Men det skedde ju inte förrän inför antologin. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att det kan ha varit redan 94 som de köpte loss det och drop-in programmet. Och det var ju tack vare att jag hade plockat upp radioprogrammet. Som det här. På tv-sidan hade jag inte så mycket med det att göra. Men de ville ha det och det var då en av de fetare programförsäljningarna som Sveriges Radio gjorde.
Wow.
Ja, och det var jättekul.
Tack för det, Staffan.
Det ska ju ut. Och det kom ju alla, ja, det var 7 låtar, men 5 av dem kom ju ut på antologin.
Ja.
Varför kom inte de andra 2 ut?
Ja. Det? Nej, det är ingen aning.
Nej.
Vet du det, Jocke?
Nej.
Men snart kanske.
Ja, det finns ett kort och väldigt logiskt svar till det. Och det är att de la ju materialet på antologin i kronologisk ordning. Och efter det att de var i Sverige så var de ju på Royal Variety Show.
Just det.
Och där var 2 av låtarna som de också hade kört i Sverige. Och för att inte köra dem dubbelt på antologin så plockade man bort de dubbletterna. Och då offrar man ju 2 av de 7 låtarna från Sverige. Så det finns 2 outgivna där.
Just än det.
Så länge. Mm. Ja.
Men de har du.
Ja.
Ja.
Det var i början till att jag fick gå in lite djupare och samarbeta med dem. Och sen dess har jag ju varit med i någon liten hörna på andra återutgivningsprojekt därefter.
Mm. Skrivit lite förord till Ringos skivor också. Och så.
Ja, 4 sådana har jag gjort åt honom och en bok.
Ja.
Ja.
Oj, oj, oj.
Och det är ju jättekul att få sådana frågor. Det var inget stort uppdrag att skriva sleeve notes till hans 4 första LP när de då skulle bli CD. Men det som var jobbigt där var ju att få honom att ta med Blind Man baksidan på Back of Boogaloo.
Just det.
För den tyckte han inte om.
Nähe.
Av något skäl. Och då händer det följande att då vill inte skivbolaget ha den diskussionen med artisten, för de var ju rädda då som nu att stöta sig med sina artister.
Mm.
Så de sa helt enkelt till mig då, kan du själv fråga honom? Och det gjorde jag när Inge var i Malmö i juli 92, och det var väldigt enkelt, för han sa att tycker du att han ska vara med så ska du vara med. Ja, sa jag det. Vi som är fans, vi vill ju se det komplett när man nu ändå gav ut bonusspår på de här gamla plattorna. Mm. Så att vi tog i hand på det i Malmö bakom Mölleparken där när han skulle ha konsert en lördagkväll, tror jag det var, i juli 92. Och jag ringde direkt över till EMI's chefer i London och berättade att det är klart nu.
Bara köra, jag har fixat det.
Ja, och så blev det. Och det var ju kul, och det finns fler sådana stories.
Otroligt roligt att höra.
Fantastiskt.
Men det visar också den där kontakten, för mig när han litade ju till när han träffade ett, som han förhoppningsvis också uppfattat, genuint fan som dessutom hade då börjat skriva sleeve notes åt honom och sånt, att om jag hade en synpunkt utifrån fanperspektivet så var det ju någonting annorlunda än om han hörde det från någon inne på kontoren på inte Apple kanske då, utan på EMI.
Mm. Så ja, det är klart.
Ja.
En annan vinkel på det.
Mm. Ja.
Exakt.
Ja.
Den har jag inte hört faktiskt, Blind Man. Den måste jag kolla upp då.
Ja, ja nej, det är ju inget mästerverk, men den gjorde plattan komplett.
Ja, men precis, jag förstår. Ja.
Men den är inte så dålig heller.
Nej då, det är den absolut inte heller. Jag kan fortfarande riktigt förstå varför han inte ville, men det var väl en fix grej. Ja.
Och sen har åren gått och nu är vi här, en ny Beatles-låt. Mm. Alltså det är... Jag för egen del fick ju tillbaka den här känslan som jag fick då när Free as a Bird släpptes 95. Ja, just det. Alltså jag kommer ihåg hur jag stannade min gamla Opel Kadett som jag hade då när de skulle spela den första gången på radion. Stannade och satt och lyssnade och håret reste sig på armarna och alltså jag var så berörd. Och det kände jag igen. Jag har väntat alla dessa år på den här tredje låten, för den har man ju vetat att den har funnits, och vi kommer komma in lite på det, men...
Ja, precis. Alltså, jag har ju inte vetat om mer än de här Free as a Bird och Real Love, för jag har inte varit så insatt. Men hur länge har ni vetat att det skulle bli ett släpp just i år, eller har det varit en nyhet?
Jag kan ju svara på att det skulle bli just i år har inte jag vetat förrän Paul McCartney sa någonting om det tidigare i våras här, att den kommer släppas innan årets slut eller något sånt där. Sen har han ju under många år sagt i intervjuer att den där tredje låten, jag ska nog slutföra den någon dag.
Jag skulle nog
vilja göra den, för han har ju också en väldigt speciell koppling till den där låten. Mm-hmm. Det finns ju en historia, känner du säkert till, Staffan, såklart, men där när Paul McCartney spelade in Tug of War och Carl Perkins var med i studion, Get It spelade de ju in den låten, och Carl Perkins hade skrivit en låt eller satt och visade lite för Paul McCartney, och den hette inte Now and Then, va, men den hette nu blir det lite, My Old Friend heter den. Ja. Och de spelade, och Paul McCartney började gråta och gick ut, och Carl Perkins började prata med Linda McCartney och vad hände liksom, och Linda säger det att det var de sista orden som John sa till Paul. Mm-hmm. Think about me every now and then. Mm-hmm. old friend.
Okay.
Så att han har väl känt att de där orden vill han, de betyder så mycket för honom. John Lennons sista ord till honom.
Och i vilket sammanhang var det han sa det?
Det var 81, precis året efter John Lennons död då.
När sa John Lennon det till?
Det kanske du vet mer, men jag har förstått det som att det är sista samtalet någonstans.
Ja. Så det finns ju en hel del sentimentala skäl till att den här låten har legat och verkat på det sättet, tror jag, för Paul. Och de fick ju också de här kassetterna med de här demorna från John Lennon när antologiprojektet var inne i den fasen att man skulle plocka fram tre nya låtar, var det ju tänkt. En skulle inleda varje då dubbel CD, men det blev ju bara de två. Däremot så en liten kul grej är också att
här har vi dem.
Ja, där är de ju. Ja. Ja, där är de ju. Den tredje börjar ju med A Beginning.
Precis.
Men det är ju en annan grej, det är ju inte en ny Beatles-låt.
Och jag blev så besviken när det inte kom någon ny på den trean, kommer jag ihåg.
Ja, och det var väl osäkert rätt så långt in i det sista om huruvida de skulle jobba mer med den eller om det skulle hända någonting. Men de var inte nöjda med den, och det var kanske bra då att lämna den gången. För nu har man ju haft andra möjligheter att bearbeta den, som ni vet, och det kommer vi kanske tillbaka till. Men en kul grej också om... Vem var det som fick de här kassetterna ifrån Joko?
Just det undrar jag också, för det finns så mycket motstridiga där.
Det var väl George?
Både George och Paul hävdar att det var de som fick det. Mm. Och om ni lyssnade noga i den här lilla trailern YouTube som fanns ute dagarna innan Now and Then gavs ut, så säger ju faktiskt George, I called Joko, and she had... Yeah.
Precis.
Så där tar han på sig, så att säga, vad ska jag säga, ansvaret för att det här blev av. Det hade kanske blivit av ändå, det vet inte jag, men det finns en del sådana grejer också där man hör väldigt olika versioner.
Precis.
Och när man frågar så krockar de. Och där kan jag berätta från ett av mina möten med George Martin, det var rätt kul också, för han sa så här med, han fick ju ofta frågor med, och där den som ställde frågan förväntade sig ett visst svar, han sa kanske något helt annat, och så blev det liksom diskussion, ja men var det inte så eller var det så? Och han berättade många gånger att han icke sällan satt också så med Paul mitt över bordet, och de satt och pratade gamla minnen, och den ena sa att det var så här, och så säger Paul, nej men det var nog så här och så vidare. Och då sa han att då föll vi ut i skratt, båda två, och så sa vi, herregud, om inte vi själva minns, hur kan då någon annan veta hur det var? Och skriva om det i böcker och annat. Ja. Och det är klart att det blir så med minnen. Det är säkert så mellan er också, om ni diskuterar någon tidigare podd eller så kan ni ha olika minnen.
Ja, men det vet man ju också, det vet man ju också, ja, i brottsmål och sådär, med vittnesmål som kan vara, ja, så otroligt olika på grund av hur, ja, hur man har varit, vilket tillstånd man har varit i när man har upplevt de här sakerna. Så då, ja, då kan det vara helt olika.
Mm. Ja, så det är ju inte att någon manipulerar fakta, utan man tror att det var så här, va? Och ja, envis. Ja.
Sen tycker jag det är ganska fantastiskt, på tal om George då, den här nya singeln då, Now and Then, som har släppts. Det är en dubbel A-sida, så ena sidan är ju Now and Then, och på B-sidan så är det ju Love Me Do. Så den liksom kapslar ju in hela Beatles-karriären från första till sista, kan man säga.
Aha.
Ja, det var ett rätt så trevligt val.
Ja, det var ett trevligt val. Och på singeln så är det ju också Apple-logga på ena sidan och Parlophone-logga på andra sidan. Jaha. Vilket är väldigt snyggt, tycker jag.
Men är det någon speciell version av Love Me Do?
Det är ju den nya remixade 2023-mixen då. Mm. Som är Love Me Do.
Så det är en Love Me Do i stereo då för första gången.
Precis.
Ja.
Det är ju jättehäftigt. Men det här visste jag inte riktigt om innan, jag hörde bara häromdagen att baksidan på omslaget så är det ju en klocka som det står Now and Then på.
Ja.
Och den där klockan, titta här nu, håll han fram, ja precis.
Den.
Den klockan, ja precis. Där står det ju Now and Then. Och vad jag förstår så var det George Harrison som köpte den 97. Av en, det var en artist, en amerikansk artist som heter Chris Griffin. Han hade köpt den någonstans, och den hade väl hängt på väggen eller funnits i deras hem, och Olivia hade bara det sista nu ställt fram den ovanför spisen eller något sånt där.
Ja. Det.
Och då står hon med den i handen och det står Now and Then, och i princip samtidigt så ringer Paul McCartney och säger till Olivia, kommer du ihåg de här två låtarna du spelar, eller George spelar in med Beatlarna, Free as a Bird och Real Love, visst det fanns ju en tredje låt där som heter Now and Then, och då står hon med den där klockan samtidigt och känner det att det här är ett okej från George. Ja, vi ska göra det här.
För han var inte så förtjust i låten, va? Eller hur var det?
Han var inte så förtjust i inspelningen, som jag förstår det. Men Staffan,
ja, det var nog inte låten i sig, utan det var ju det resultat de hade lyckats åstadkomma. Därför att kassetten som man ju utgick ifrån var svårare att hantera än de två andra.
Mm.
Ni vet ju själva, ni har säkert suttit och spelat in grejer på kassett, att det kan ju bli väldigt olika kvalitet. Och här hade han ju då en röst som kom och gick lite grann och försvann lite i fjärran, och också ett pianospel och lite rumsljud och en tv-apparat som också hördes av Guys berättat. Så att,
jaha,
det störde ju då möjligheten att plocka upp en ren sångstämma, eller möjligen att också ha hans piano med när det samtidigt är en tv som dunkar och lite rumsljud.
Mm.
Och på den tiden så lyckas man ju inte att vad heter det, splitta upp det och ta vara på de här fyra olika ljudinformationerna var för sig och förstärka dem. Och man kunde inte heller dölja dem genom att lägga in andra instrument på det. Så man också läker en del fel vid inspelningen, att man lägger en handklapp över eller några soloackord över eller vad som helst för att läka ett sår.
Mm.
Men man var inte nöjd helt enkelt, och det var väl klokt att inte ge ut den då, även om antologiprojektet kom att halta lite grann, för hela världen förväntar sig ju en tredje ny låt där också.
Mm.
Men uppenbarligen har de lyckats bättre, betydligt bättre, med, när man nu startade om och gjorde den på nytt för ett år sedan.
Ja, det tänkte jag på när jag inför det här programmet nu så lyssnade jag på Free as a Bird och Real Love igen, och jag undrar om det inte kommer att bli någon ny version av Free as a Bird, för att Lennons röster är ju ganska mufflad, om man säger.
Ja, där har man ju dolt en del fel med andra instrument, som Staffan säger. Och likadant på Real Love, där hör man ju en liten trummaskinsgrej som slår igenom ibland. Som kanske är lite irriterande, men man har vant sig vid det.
Ja, ja visst, absolut. Jag älskar ju Free as a Bird. Men när jag lyssnar på den nu med de här nya öronen så är det ju mycket klarare och tydligare John Lennons röst på Now and Then än Free as a Bird.
Ja, ja. Ja, men så är det ju. Har du lyssnat på den, Jocke?
På
den nya?
Ja, absolut.
Ja. Ja. Vad tycker du då? Du som inte är så Beatles-fan.
Nej, precis. Vi introducerar vilka nivåer vi ligger på. Om du är en prospect så kanske jag är liksom en trainee här då, liksom i ja, de här.
Precis.
Men du är inte avvokt inställd?
Nej, absolut inte, absolut inte.
Men
det finns ju även sådana människor som absolut inte tycker om The Beatles.
Ja, det kan jag inte förstå.
Men. Nej, det kan inte jag inte.
Nej, men vi återkommer, nu ska vi inte nämna andra band, men det finns ju ett band som jag lyssnar på väldigt gärna. Och de lånar ju ofta harmonier och olika detaljer från Beatles.
Just det, ja. Det är många som har snott ifrån Beatles, om man säger så.
Var det inte, när man fortsätter prata med den kassetten, var det inte så att det var fyra låtar på den kassetten?
Jo, var väl Grow Old With Me också, va?
Ja, Grow Old With Me har också passerat revy här och man lyssnade på den och jag tror man gjorde lite jobb på den också, men den har man ju inte använt vidare.
Men den användes på Yoko Ono, använde den sen eller?
Ja.
På en senare utgåva med Lennon finns det med.
Mm.
Och ännu senare också med stråkar från George Martin faktiskt.
Ja, precis. Först var det väl på Milk & Honey som den släpptes 84 då.
Var det då liksom den råa demon?
Ja, det var mer eller mindre. Ja, precis. Ja.
Och sen fick han stråkar i
antologiboxen Lennon.
Inom boxen, ja. Stämmer.
Ja, precis.
Som George Martin gjorde. Och det var väl egentligen George Martins enda jobb åt John Lennon som soloartist.
Mm, ja, precis.
Och
den ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för det är en av våra bröllopslåtar, min och min frus.
No,
Grow Old With Me. Ja, den hade vi på våra bröllop.
Jag råkar faktiskt ha en Grow Old With Me på skrivbordet här, inte alls med tanke på den här dialogen, men med en helt annan man.
Mikael Wiehe.
Oj.
Ja.
Jaha, har han spelat in den också?
Ja, på svenska, med svensk text.
Ja, vad fint.
Jag kommer inte ihåg året, men han ringde mig en kväll och sjöng den här låten då på svenska. Och jag kunde inte riktigt höra vad det var för någonting. Så han, är du inte musikalisk? Ja, det hörs inte i lura vad det är för någonting, men jag får skicka den över till dig då. Så han skickade över en kassett på en version av denna låt med svensk text av honom själv.
Ja.
Och han hade kört i väggen med musikförlaget och därmed med Yoko Ono, för han fick inte lov att använda den låten i sin text på svenska.
Aha.
Och det var därför han ringde mig och ville ha hjälp, så att jag lyckades knuta upp eller lösa den knuten åt honom, så att den heter Kärleken vet och finns på den här plattan.
Oj,
det måste jag kolla.
Ja, får vi kolla.
Jag gillar ju Mikael Wiehe väldigt mycket. Så.
Ja, vad roligt.
Det är mycket man blir inblandad i.
Ja, vad härligt. Ja, det var Grow Old With Me. Så en fråga jag hade med det här med, vad vet man om den här kassetten? För att om jag förstår det hela rätt så är det alltså inspelningar från ett flertal olika år. 1977 och är väl Free as a Bird ifrån och Real Love 79. Och, men var alla de här på en och samma kassett? Eller fick de flera olika kassetter?
Ja, jag,
för då jag tänker jag att det kanske inte är original som de fick utan...
Min bild av det, men jag kan ha fel där, är att det har varit en låt per kassett. Alltså så fick han tre låtar, eller fick de tre låtar var det tre kassetter, men det har jag aldrig grottat ner i. Och de är ju med stor sannolikhet också gjord med lite tidsutdräkt emellan de här.
Mm.
Jag tror inte han har suttit och rivit av dem samma dag så att de tvunget hamnar på samma kassett.
Nej, just det.
Dateringen av det här, det skiljer lite grann också de olika uppgifter man har fått. Från officiellt håll har jag hört att kassetterna var inte daterade, så ingen vet med säkerhet. Men, men någon har då sagt, om det är Sean eller Joke, att den här är nog från 79 typ, och då blir det ju så lätt. Ja.
Mm. Just det.
Jag kan inte verifiera detta i alla fall. Jag lever i tron att de inte var daterade, för det har jag fått höra.
Ja.
Sen kan ju någon ha uppgifter i en dagbok eller någonting annat som kan verifiera att den var gjord just då, men själva kassetten lär ha varit odaterad.
Mm. Mm. Men de här demoinspelningarna som till exempel Free as a Bird, där las ju till också parti där både Paul McCartney sjöng en liten strof och George Harrison sjöng en liten strof. Så det är ju liksom demosegment som de har utvecklat vidare.
Ja. Och behövt förlänga.
Ja, precis.
Att det skulle bli en fullvärdig låt. Ja.
Och den här senaste låten då, Now and Then, där fanns ju ett parti med där Lennon sjunger I don't wanna lose you på demoinspelningen. Och det har man ju valt att ta bort helt och hållet på Beatles-versionen. Det finns ju på nätet, om man googlar så är det ju lite fans som har satt ihop och hur det skulle kunna låta med det partiet. Och många som tycker att varför tog man bort det? Det är det bästa. Men jag tycker nog att den vinner på att vara utan det partiet. För att,
tyckte jag också faktiskt. Men...
Och istället det här fina slide-solot som jag ändå tycker Paul gör på den nya i George-style.
Som han sa, precis.
Ja.
Ja, det är jättefint tycker jag också.
Mm.
Så, men jag vet inte, vet du något mer om varför man valde att ta bort det där extra partiet?
Nej, min bild av det är att man behövde... Alltså man behövde inte ha det i låten helt enkelt för att den skulle vara fullvärdigt lång med tanke på andra tillägg man gjorde med instrumentering och stråkar, till och med ett stråkarrangemang av Giles och Paul på slutet som ni säkert vet.
Ja, just det. Fantastiskt.
Och det är ju, hade det varit förr i världen hade de väl släppt den också med, som en extended version, men det verkar att jag har jobbat ut lite grann nu. Vet ni varför John Lennon gjorde kassetter då?
Jag antar att det var för att liksom memorera.
Ja,
ja,
det var hans sätt att skriva ner en komposition.
Ja.
Han hade
köra
ju väldigt
på en gitarr eller piano som han ju också behärskade väldigt väl, och så sången istället för att lägga ett konceptpapper som de gjorde innan och möjligen noterade ner några ackords namn där, så att säga. För de kunde inte skriva noter på traditionellt sätt. Och tidigare igen så gick de in i studion ibland och rev av sina alster, och inte minst hos Dick James.
Mm.
På den tiden det var Beatles, därför att han hade ju en sån studio där de kunde gå in och spela in lackplattor. Och där gjorde man ju, det var ett sätt för honom också att få låtarna dokumenterade innan han tryckte upp notblad och annat så småningom. För hans folk kunde ju skriva ut noterna. Och man sålde ju mycket notblad och notböcker på den tiden.
Mm.
Det var ofta embryon då från lackplattor som är i singelformat då. Dick James Acetate står det ju ofta på dem.
Just det.
Som man bara kan spela ett antal gånger, va? De blir sämre och
sämre. Ja, de nöts ju ner så att de blir lite sämre för varje gång du lyssnar, det är helt rätt. Och det var också så de fick med sig hem. Om de hade spelat in en låt i studion och ville ta hem den och lyssna, då brände man, graverade ett par lackplattor, en per man. Så fick de med hem innan kassetten tog över den rollen. Ja.
Mm. Och kassetten var fint. Jag har sett någon bild på... från John Lennons lägenhet där det står en jättefin Sony kassettspelare ovanpå hans piano där som de har spelat in de här grejerna på.
Mm.
Så det är härligt. Jag älskar kassetter själv. Så.
Jättehärligt.
Men vet man vad han hade tänkt sig att de här låtarna skulle vara till? Var det liksom någon ny egen soloplatta? Eller det här är ju, var väl också i perioden där det började pratas om Beatles reunion och sånt.
Mm.
Kunde det varit att det skulle ändå vara något Beatles-relaterat?
Det är ju mycket möjligt att det hade resulterat i att något embryo därifrån skulle kunna hamna på en Beatles-låt.
Ja.
Så småningom, det vet man ju inte. För många gånger så gjorde ju John och Paul så att de skrev sina respektive partier och så satte de ihop det till en... Det hände liksom i studion eller när de satt och jobbade tillsammans att det blev något nytt utav det. Och det tycker jag är exakt samma här. Att de får jobba, även om inte John Lennon är i livet nu, så har de ju liksom fått möjlighet att slutföra låten och göra det tillsammans i efterhand. Så många tycker så här, ja, är det en Beatles-låt? Om du frågar mig, absolut är det en Beatles-låt. Jag vet inte, vad säger ni?
Alltså, jag, den kritiken man hör då, när man hör kritik bland all lovord, så är det ju just det där att ja, John Lennon, han distanserar sig ju totalt från Beatles. Han vill ju inte ha någonting med dem att göra. Så det, de tycker då att så här ska man inte göra. Men sen vet jag ju att det var ju på gång, eller pratades om att det skulle kan eventuellt bli någonting på 80-talet.
Mm.
Och att Paul McCartney och John Lennon närmar sig varandra. Så jag vet inte.
Ja, det, jag tror ju också att hade tiden, eller hade John fått leva lite längre, så hade han ju säkert varit engagerad på fullt allvar i antologiprojektet. Och sannolikt innan dess också hade vi fått sett något samarbete igen, det skulle jag ju tro. Ja. Men han kan ju inte ha skrivit om annat än för sitt eget bruk kanske då, eftersom de är gjorda någonstans mellan 75 och 80, utan då har han väl haft sikte möjligen på en ny egen LP-produktion eller så.
Just det.
Han hade ju Milk and Honey var ju ett pågående projekt när han blev ihjälskjuten.
Mm, ja, precis.
Double Fantasy var ju alltså precis utgiven, som ni säkert minns.
De jobbade ju parallellt med de där två, mer eller mindre. Ja,
ja.
Så,
helt rätt.
Ja. Mm. Så, men jag är jätteglad att de här demoinspelningarna finns, så att man kan göra det. Jag lyssnade på någon annan amerikansk podd där man diskuterar, och Peter Jackson hade väl sagt någonting om också att det här kanske inte är slutet ändå, fast de säger att det är den sista Beatles-låten.
Nej, det var en fråga jag hade. Det här öppnar ju upp för mycket nya saker när Peter Jackson har fått den här nya tekniken. Och finns det fler kassetter som man känner till? Jag hör någonting om någon som heter Radio Peace. Någon låt, ja, på någon kassett.
Ja, du är inne på Plastic Ono-band-äran. Ja.
Ja, okay.
Rock Beat, Radio Peace och så vidare. För där finns mycket skit säkert. Förlåt.
Okej. Okay. Jag slank igenom någonting.
Ja. Nej, men det är klart att det ligger mycket annat och skvalpar, givetvis, i bland alla dessa människors tillhörighet och hemma.
Ja.
Men allt är definitivt inte ämnat för att se dagens ljus, och jag tror inte att vi Beatles-fans blir lyckligare av det heller. Utan jag tycker att man har förvaltat Beatles-arvet väldigt väl, möjligen lite väl långsamt.
Mm.
Och det har jag själv diskuterat med folk i England på, att jag tycker att vi som nu ändå når upp i mogen ålder här och har gillat Beatles från tonåren, att vi kanske förtjänade att en del produkter som vi längtar efter, Shea Stadium på DVD eller någonting, eller Blu-ray, och likaså vi har ju många kanske undrar över Carnival of Light och en del andra sådana här grejer som dröjer.
Mm.
Men försvaret där var men vi är en väldigt liten organisation. Vi kan inte hålla ett högre tempo. Vi kan inte vara fler inblandade. Och det är i sig en fullt trovärdig förklaring.
Mm.
Men vi ser vi framför oss med Let It Be-filmen i sitt original, så att säga. Det är många som har velat ha ut i alla år.
Ja.
Då fick vi Get Back. Vi fick 8 timmar där istället.
Med råget.
Och det var ju ett fantastiskt arbete de gjorde där. Va? Ja. Både med bild och ljud. Helt otroligt. Helt otroligt. Jag var helt knockad över att det blev så bra.
Ja,
fantastiskt. Och Peter Jackson är den nya Beatles-guren nu.
Ja.
Så frågan är vad han kommer att kunna göra mer. För det finns väl fler filmprojekt kanske för honom att ta sig an. Finns det inte någonting om någon USA-turné? Det finns filmat väldigt mycket.
Det finns med, det finns ju en dokumentärfilm från deras första USA-resa, och det finns ju Shea Stadium till exempel och mycket annat, men det har ju rättighetstvister kring dem, och det är klart att så länge man inte är överens om vem som har vilka rättigheter så kan det vara svårt att göra någonting.
Ja.
Men Shea Stadium går man ju ut på ljudspåret igen i alla fall i samband med den här Beatles konsertfilm, och mer finns det ju att plocka upp också givetvis.
Mm.
Sen om de ska börja bearbeta allt på nytt med den nya tekniken, så kanske inte vi alla hänger med hela tiden ut heller. Men, men Revolver var ju en annan stor grej där man använde den här nyutvecklade tekniken för att separera spåren. För vi kan ju lite förenklat säga att Revolver var inspelat på 4 spår.
Ja.
Det är inte riktigt sant, för man hade 4-spårsteknik och 4 spår mixade man ibland ner till 2 och fick 2 nya och la in 2 till. Och då är det ju egentligen 6 spår, men liggande på 4 bara och så vidare. Men det gjorde ju Giles som han sa. med Peter Jackson där också, att han hade sin muffins i handen och spjälkade upp den i sina ingredienser och bakade den på nytt.
Ja, precis. Jag gillar den kommentaren.
Jag hörde den i en helt ny YouTube-film igen där han tar upp detta, att han hade ett bakverk i handen som han spjälkade upp och bakade på nytt. Det är en bra liknelse. Och det hade man inte kunnat göra för, men jag har lyssnat på Taxman i 17 spår.
Mm-hmm. Ja, det är helt makalöst.
Det var häftigt.
Kan jag tänka mig.
Wow. För du vet, med den tekniken man har använt här, alltså där en dator söker igenom tejpen helt enkelt, så har man ju då styrt det till att ja, men här finns en gitarr, här finns en basgitarr, en kompgitarr, en sångröst, här är körer, här är handclaps kanske och någon ljudeffekter och vad det nu är man vill ha fram. Mm. Och det är ju inte AI, för då är det ju AI som sjunger John Lennons röst till exempel, utan här har man med hjälp av en snarlik teknik, men den utvecklar Jackson och en kollega till honom som heter Emil Delaray, där de då kan gå in och plocka ur ett ljudband, sakta men säkert plocka upp alla de här detaljerna och lägga dem i varsin skål så att säga. Och det är samma grej som om ni tar en dåligt en bild i er dator med dålig upplösning, dra upp den, så ser ni ju rutnätet så småningom.
Ja.
Och det är ju vad man gjorde med Get Back-filmen som var väldigt dålig upplösning, 60mm-film. Man blåste upp den och datorn fyllde i alla luckorna.
Mm. Och det ser ju fantastiskt ut. Alltså, det känns det som att man är i rummet.
Det är inte manipulation, utan det är upplösningen bara som man kan göra bättre än vad det var tidigare. Och att höra de här spåren när jag satt då i en surround-lokal och hörde Taxman med instrument och röster och handklapp eller vad det nu kunde vara runt om överallt, det var övermagiskt.
Och det är ju intressant det här med AI, för det var väl egentligen Paul McCartney som sa det lite felaktigt i en intervju, att ja, vi ska med hjälp av AI-teknik slutföra den här nya låten. Och det är inte konstigt att det blir mycket skriverier och frågor kring det.
För att det hjälper oss att tala om det, att det var inte AI, men det är en snarlik grej till när det gäller att plocka upp, att en dator lär in låten så att
precis.
Säga. Och dela upp den i sina spår så att man sen kan mixa den på nytt. Mm. Och då uppstår ju möjligheten naturligtvis att lyfta en röst eller tona ner en basgitarr eller vad man nu vill göra i den nya mixen.
Ja.
Och där vet jag att Giles har varit noga med att säga att alla var ju engagerade. Sean för den räkningen där var, och Olivia och sonen för George Harrisons räkning, och Paul givetvis och Ringo. Och Giles känner ju att han har den rollen för sin pappas räkning.
Ja.
Och jag tycker att för min del ligger den trygghet i när de fortfarande jobbar med det i det här teamet. När man gjorde Love så kände jag, när jag hörde dem berätta om det, det här är inte riktigt kul ändå, de börjar lägga låtar ovanpå varandra och så vidare. Men så tänkte jag samtidigt att där var ju George med.
Ja.
Och om han gör det på deras uppdrag så är det ju en Beatles-produkt igen.
Ja.
Men hade någon utomstående producent kommit in och sagt att kan jag få mixa om den här plattan och göra en danslåt eller göra en föreställning, det hade känts väldigt fel, i mina öron i alla fall.
Ja, men jag är helt med det där, och just det där med diskussionen om AI, det handlar ju inte om en AI-funktion som simulerar John Lennons röst i det här fallet, utan det är ju verkligen John Lennons röst som är upprensad med hjälp av det här MAL-systemet, eller det MAL, Machine Audio Learning, som det står för dem.
Så heter programvaran.
Ja, precis.
Men är den programvaran liksom utvecklad i det här syftet, eller är det liksom...
För Get Back-filmen.
Okej. Ja.
Mycket. Ja. Mm. Så det är Peter Jackson.
Så det är Get Back-filmen var det första där egentligen, och sen var det Revolver-projektet, och de har ju varit inne, som ni vet, också fingrat i remixer av en del andra gamla låtar som nu kommer på de förlängda eller röda och blå album som utkommer här i veckan. Imorgon är det väl.
Ja.
Mycket som händer i Beatles-världen.
Ja,
oj.
Det är det som är så underbart. Det är aldrig tråkigt att vara Beatles-fan.
Det kan bli mer plusavsnitt.
Ja, det kommer bli många plusavsnitt här.
Men det är ju lite infekterat just det här med AI just nu. Allting som det står AI på är väldigt så där känsligt just nu. Så att det är väl det. Det kommer väl att avta när man märker.
Ja, det klingar ju annorlunda.
Mm.
Men... Så hjälp oss att ta bort den myten här. Paul sa fel från början, han gick ut och korrigerade det.
Exakt.
Och Giles, han är mycket noga med att betona detta. Och ändå i varannan artikel eller intervju man hör så pratar man om att man gjort det här tack vare AI. Mm. Och det är fel.
Mm. Ja. Ja, det är jättefel. Mm. Bra, tack för det Staffan. Det här ska vi sprida till alla.
Ja. Ja.
Men, vi har inte pratat om videon. Vad tycker ni om videon?
Staffan, vill du börja eller?
Ja, det kan jag gärna göra. Jag hade väl rätt så höga förväntningar eftersom Peter Jackson hade jobbat även med detta och det lär ju vara hans första egentliga musikvideo. Mm. Men jag tyckte faktiskt att den blev riktigt trevlig den också. Att han har, för det första, de har gjort ett enormt stort jobb. Plockat in filmsekvenser från hela deras karriär.
Ja.
På ett smakfullt sätt ändå, där man får se dem både now and then, som det heter, unga och gamla. Va? Och att få se George Harrison stå vid sidan om Paul och Ringo i en studio där, va? Och John Lennon på andra sidan och flankera dem och spela tillsammans till synes. Vi vet ju att det är... att detta är konstruerat, men det är inte heller AI. För det är inte så att man har haft en stillbild på George Harrison och fått honom att spela gitarr.
Nej.
Och John Lennon var ju inne och dirigerade strök på pålägget en kort sekvens.
Hoppa runt där.
Det är ju väldigt mycket humor i det, va? Men det enda jag tycker är negativt med sådana här saker och bilder som ligger på nätet, det är ju när någon går ut och lägger ut en fejkad bild, för det är ju gott om sånt.
Ja.
Och det riskerar ju att bli så här att folk tror att detta, längre fram som inte kan historien, tror att det här spelar de in en gång i studion och de har stått sidan om varandra så, och de har bara lagt på den låten där istället och så vidare. Det är så mycket sånt som är redan är fel ute i... Och fejkade bilder, oavsett om det är avsett i att det var ett skämt eller någonting annat, sprids lätt som sanning i nästa led.
Ja.
Och det är jättetrist, tycker jag.
Ja, verkligen.
Så man ska vara tydlig där också när man gör någonting sånt, att det här är då gjort för att illustrera eller för att förgylla den här melodin då, så att säga, med att man har använt filmklipp och gjort ett montage över hela deras karriär egentligen.
Hur är det med...
Det är väldigt fint gjort.
Ja, det tycker jag också. Men ni som är experter och så, ser ni om det är några oanvända film?
Ja, det är ju flera filmsnuttar som inte har sett dagens ljus tidigare.
Ja.
Det är det ju. Mm. Och det är ju väldigt roligt att se. Mm. Och de har fått till det på ett väldigt snyggt sätt.
Mm. Är det när de står och dansar och har sig?
Ja, det finns ju mängder med sådant i arkiven. Det är likadant om du lyssnar på plattan Love som vi pratade nyss om, där är väldigt mycket inspel där som är från outtakes som aldrig har varit publicerade.
Mm. Ah, spännande.
Ja.
Mm. Precis.
Ja.
Men där när de står och dansar som du frågar om, det är ju från Hello Goodbye-videon.
Ja. Jaha, just det.
Där är från Magical Mystery Tour och där är från Hard Day's Night och ja. Det var från Hjälp också.
De finns ju, de videorna finns ju på den här. Jag måste visa den, jag tog med den. Det var lite roligt. Du vet den här One-samlingen. Och den släpptes ju som Blu-ray och DVD här i videoformat med alla videos och så, men jag tänkte att jag måste ha med den, för att det står ju One och så plus. Vi har ju ett plusavsnitt idag och det är vårt första plusavsnitt, så de passar bra.
Det är nästan för bra för att vara sant. Det är AI.
Ja,
det där hittar du bara på, Torbjörn.
Ja,
ja, det finns inte egentligen.
Men jag gillar det här med alltså låten börjar lite fint. Ringo räknar in 1, 2 och så hör man knappt 3, 4, men det är 1, 2, 3, 4 och det är så, det är sista låten. Men om man då ska gå tillbaka till Please Please Me, första skivan, så börjar det också med en inräkning på I Saw Her Standing There. 1, 2, 3, 4 liksom. Yeah. Så att det där sätts det ihop.
Mm.
Och det knyter också an till våran podd som heter 1, 2, 3, 4.
Just det, som av en slump.
Ja.
Plus.
Jag tycker att jag hör en röst i slutet av låten.
Ja.
Precis innan den tar slut, ja.
Ja, det vet man vad det är för något.
Ja, det är väl Ringo som säger that was a good one eller något det hållet.
Ja, okej.
Ja.
Just det. Är lite svårt att höra vad han säger där.
Ja, det ligger lite långt bak, men det finns där.
Ja. den har ju gått väldigt bra. Jag läste att den har gått upp på topplistan på iTunes och Spotify direkt, liksom första plats.
Ja, man har ju inte kunnat undgå den.
Vad nu det innebär, men jag vet inte hur de räknar sina
topplistor. Den har ju synts överallt i alla sociala medier och överallt. Så har de verkligen lyckats med.
Och den har släppts i olika format. Den har släppts i ett antal 7-tums singlar i olika färger. Mm. Den har släppts i kassettformat. Och den har släppts...
kassett.
Kassett, ja, precis. Mm. Endast...
Och säger det singel och 12 och...
12-tums skivor.
Lite too much kanske enligt mitt sätt att säga det. Men...
Ja, vilken eller vilka... Hur många har du, Staffan?
Jag har den svarta singeln och den svarta 12-an.
Ja.
För mig räcker det. Jag tycker att annars är man ju plastsamlare och inte musikälskare.
Nej, det var visdomsord, tycker jag.
Hållbart argument.
Jag lyckades beställa den blåa 7-tums-singen och var glad. För sen blev den ju slutsåld. Men så fick jag besked nu idag att det kom inte tillräckligt många, så du får ingen. Här får du pengarna tillbaka. Då blev jag förbannad och beställde 12-tumsingen istället, en svart.
Men det var väl ett skräckexempel när Paul McCartney med sin McCartney 3 som väl kom ut i, vad det är, 45 versioner någonting eller färger.
Ja, ja, oj då. Ja. Ja, det kanske var det är lite, några för mycket.
Jag tycker det är osmakligt rent ut sagt, därför att då slår man ju mynt av dem som bara är samlare och kanske inte njuter av musiken. Jag tror inte du spelar alla de 47 varianterna efter varandra och försöker hitta någon skillnad.
Nej.
Det är lite trist kan jag tycka, men marknaden var ju så ett tag också att alla låtar skulle ge ut både som CD-singlar och vinylsinglar 7 och 12 år och med extra spår och så vidare, men vi är inte riktigt där nu längre.
Nej, men nu, jag håller med dig absolut, det är ju musiken man vill åt och det är ju den man älskar och jag är så glad att det har kommit en ny låt här och att det är ett bokslut, känns det verkligen som. Nu har man kapslat in det här. Men så kommer ju också de här röda och blåa skivorna, samlingsplattorna, och adderas med den här låten. Där är också en liten twist, 67-70. Jaha, Now and Then. Varför är den med på den skivan liksom?
Ja, just det,
den kommer rätt många år senare. Det har ju gått efter 70 när de splittrades, så tog det ju 25 år innan de gjorde Free as a Bird och nu har det gått 27 år till, eller vad är det, tills den här kom.
Men ska den vara med på den röda?
Den ska vara med på den blåa.
På den blåa, vad ska vara med på den röda då, vet man det? Kommer det vara något extra där också?
Ja, alltså båda de här samlingarna kommer ju adderas med 11 respektive 9 spår, tror jag.
Oj.
De tidiga dubbel-LP-plattorna, de blir identiska när det gäller platta 1 och 2 så att säga, men så lägger man i en tredje platta med det här antalet extra spår och i den blå ligger då Now and Then på den här extra plattan, så dubbel-LP-na blir två trippel-LP nu. Men låtföljden på två av dem är den samma som tidigare och det är den tredje plattan där som har samlat upp extra spåren.
Men på CD-versionerna har de lagt dem i kronologisk ordning istället.
Ja, därför att CD-en rymmer mer. Ja.
Precis. Men jag tycker det är fantastiskt och det var så roligt. Jag har ju lyssnat jättemycket på låten nu senaste veckan såklart. Lyssnat på den i bilen när jag körde min dotter till skolan. Och hon vet ju hur mycket pappa älskar Beatles. Men då säger hon så härligt, så här, hon är 12 år. Bara, pappa, jag har aldrig varit med om en Beatles-låt när den har släppts förut.
Ja.
Jag bara, vad underbart!
Fick ni det tillsammans?
Ja.
Fint. Jag
älskar det. Mm. Tänk att mina barn har fått uppleva det också.
Det unnar du dem.
Det unnar jag dem.
Får jag avsluta med att säga, ungefär som du sa tror jag i början, Tabbe, om det här med när Free as a Bird släpptes.
Absolut.
Så jag hade också samma känsla. Det var samma magi kring det här med klockslaget och allt det här, första spelning där och där och där och så vidare. Och magin var ju densamma. Man väntade verkligen på att få höra den första tonen och höra hur det här drog igång. Det var fantastiskt och jag tyckte det var härligt att det här skedde. För mig satte det punkten av, eller för utgivning av nytt Beatles-material som man då har plockat samman i efterhand. Däremot så är jag rätt säker på att man kommer att fortsätta utboxa med de gamla, kring de gamla albumen och singlarna och sådär med lite extra spår och så vidare. Och det känner jag är viktigt därför att med de extra spåren på det sätt man har gjort innan så samlar vi upp hela Beatles-historien. För det är inte bara albumen, utan det är också storyn om hur låtarna kom till, från embryon till färdiga låtar, även på den tiden de jobbade i studio.
Precis. Ja. Nej, men jätte, jag håller med dig fullständigt, Staffan.
Så väl.
Ja. Ja. Tusen tack för att du ville själva snacka med oss.
Mm, i detta första plusavsnitt.
Det var, men, var en ära. Mm.
Ja, vi var inte så farliga som vi ser ut.
Ja då.
Ta hand om dig, så hörs vi och ses framöver.
Det gör vi.
Tack, hej.
Tack, tack, hej. Hej, hej.
Hej, hej.
Ja, men det var ju härligt att ha Staffan som gäst. Han är ju otroligt Beatles-kunnig.
Mm, det får man verkligen säga. Man kände direkt att man, ja, vi visste ju inte riktigt vem han var på det sättet. Jag hade googlat lite, men när han började prata om sin vänskap med George Martin och att han har varit inblandad i Anthology och alltihop, det var ju, visst, ja, då blev man lite spak. Nästan. Men sen var ju, han är ju lätt att prata med.
Ja, ja. Ja, han är schysst.
Ja, ja. Mikael Wier där, det var en liten överraskning.
Mm, ja, kan man lyssna på.
Ja,
verkligen.
Om den finns med så lägger vi in den i Spotify-listan. Mm. Den här låten som jag pratade om med Carl Perkins och McCartney, med de här orden Now and Then som Carl Perkins sjöng. Mm. Den finns ju inspelad, men jag tror inte den finns på Spotify. Nej,
okay.
Tror däremot att det finns på YouTube, så då kan vi ju länka där. Mm. Mm. Får ni lyssna på den om ni gillar Carl Perkins. Mm. Lär du något, Jocke?
Verkligen.
Ja.
Ja, ja. Jag är lite nyfiken, Tabbe, jag vet att du vet ju, du har beskrivit på detaljnivå liksom hur de olika spåren och hur själva låten är uppbyggd nu när vi pratar om Now and Then. Att en del är gjorda i, nu, liksom, i nutid och andra delar liksom är upplockade av historiskt material.
Ja, precis. Det är ju den här originaldemon då, som är från slutet av 70-talet, som då man började arbeta på.
John Lennons.
John Lennons demo, ja tack.
Ja. Och det är de två spåren som nämndes här.
Tre spår. Free as a Bird och,
ja, nej, jag tänkte mer,
och Real Love.
Ah, okay. Ja.
Först började de ju på. 95-96 släpptes de. Mm. Och sen påbörjade de ju den här Now and Then också. Mm. Men skrotade den på grund av att kvaliteten höll inte, helt enkelt. De hade svårt att separera John Lennons sång ordentligt där.
Pianot var för högt typ eller någonting. Ja. Där, liksom, det var i vägen hela tiden. Mm. Men nu har de ju separerat och så är det två spår.
Precis.
Ett röstspår och ett pianospår.
Och tagit bort tv i bakgrunden. Och,
ja, det visste inte jag. Hade jag ingen aning om att det var så. Att det fanns mer.
Nej. Men så då har man ju kunnat jobba med det. Men då finns ju också då från 90-tals sessions som de gjorde. Där finns ju gitarrer. Ja.
George Harrison.
Med George Harrison där han spelar. Mm. Och viss bakgrundssång och sådär också. Som man har använt i den här nya.
Så han är med och sjunger också, Harrison.
Ja. Mm. Och sen har man ju då i nutid då lagt på Paul McCartney och Ringos bas och trummor och sång. Och det tycker jag också är väldigt fint att man har använt deras gamla röster, om man säger så. Mm. Så att det blir ju verkligen Now and Then. Ja, det blir verkligen då och nu i låten. Och den har så många bottnar på något sätt, den här låten.
Och Paul McCartney har lagt på en slide också.
Och han har lagt på en slide, ja, som är i George Harrison-style.
Precis. Mm.
Och Giles Martin, som George Martins son då, har ju ihop med Paul McCartney gjort stråkarrangemangen som också är i sån Beatles-anda. Sen har man dessutom faktiskt tagit körer ifrån tre stycken Beatles-låtar. Från 60-talet. Just
det hörde jag någonting också.
Because.
Ja.
Och Here, There and Everywhere. Och någon mer, tror jag.
Men har man haft dem som separata spår? Eller har man också använt den här, det som då kallas för AI-teknik? För
de fanns ju som separata spår. Kanske Here, There and Everywhere kanske var någonting som de separerade ut nu när de gjorde Revolver. Då. Det vet jag inte riktigt. Men i alla fall från Abbey Road där hade de ju separata spår på de här. Den trestämmiga sången som de hade är ju otroligt fin, och då hör man ju de körerna, det blir väldigt bitligt när det ligger.
Och det är ju som Staffan pratade om där, att det är liksom det är all in the family på något sätt, att det är Giles Martin sonen där, och så är alla bitlarna med på olika sätt då.
Precis.
Så det är ju väldigt fint på grund av det.
Ja, det känns genuint och kärleksfullt.
Ja, det gör det.
Så Jocke...
Bara Peter Jackson som inte hör dit egentligen. Men han är ju en del av Beatles-familjen nu, kan man nästan säga.
Han har ju skrivit in sig i Beatles-historien.
The old uncle.
Ja. Ja, det här skulle jag kunna sitta och göra ett specialavsnitt och prata om i många, många, många timmar till. Men tanken med våra plusavsnitt är att de kanske ska vara lite kortare än de
precis.
Andra.
Precis, och det ska vi absolut wrappa upp om man säger så.
Ja.
Det har varit en väldigt intensiv Beatles-period för dig nu, Torbjörn.
Ja.
Du har haft hand om Beatle Day 2023 i Göteborg. Och du har varit med i Ekot också i P3 och pratat om den här nya Now and Then-låten.
Ja, men det är ju lite roligt. Jag finns väl i någon, jag vet inte, telefonlista eller någonting. Så när det är någon...
Beatles-tabbe.
Beatles-tabbe. Nej, men här om året så ringde de och när Love Me Do, ja det var förra året, när Love Me Do firade 60 år, då fick jag också prata i radio. Det var väl P4, men nu var det Ekot, så det var väl mer Riks kanske.
Det var liksom avancerat.
Och ville höra några kommentarer. Så de hade klippt ut några korta segment där i. Det var ingen jättelång intervju. Men...
Du pratade ingenting om podden, men...
Nej, jag tänkte jag skulle kuppat in podden där, men vi sprider det.
Nästa gång,
så jag kommer ihåg det. Glöm inte bort podden. 1, 2, 3, 4.
Precis.
En podd plus. Av första versen. Plus, just det, plus är det idag.
Ja. Men det var härligt. Och din son gjorde ju en fantastisk vignett här alltså. Det var ju otroligt bra gjort.
Ja, han är duktig, David. Ja roligt. Tack,
tur,
David.
Tur vi har han.
Ja, han hade ju gjort en Beatles-tolkning på våran vignett. Så den lät ju lite Here Comes the Sun.
Det var en väldigt härlig Beatles-konnotation på den.
Kan vi använda varje gång vi pratar Beatles.
Det kommer vi göra fler gånger, och vi kommer också att ha mycket fler plusavsnitt. För det gav ju mer smak, så förvänta er det. Hittar vi någonting som är aktuellt som vi inte har tid och lust att vänta med, så kan vi göra fler sådana här plusavsnitt.
Absolut.
Snabba, rappa för att vara oss då. Är det
ni hittar oss på sociala medier. Ni vet de vanliga. Sök på Musikpodd 1, 2, 3, 4. Där finns vi överallt. Och hör gärna av er om ni vill ha... om ni vill feedbacka på någonting, rätta någonting eller bara så här, önska någonting.
Nu ska Jocke iväg och träna.
Amen.
Så han orkar med att podda.
Då blir det Beatles i lurarna och så kör du bara hårt.
Ja.
Gött. Tack för idag.
Tack
för
idag.
Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Hej hej.
Hej hej. Hej.
För att du har lyssnat på Musikpodden 1234. Om du gillar oss och vill höra fler avsnitt, så glöm inte att prenumerera. Du hittar oss på Spotify och där du lyssnar på dina poddar. På Spotify kan du välja om du vill höra avsnitten med musik i samtalen. Du kan också lyssna på alla spellistor med musik från avsnitten under vår Spotify-profil Musikpodd 1234. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, YouTube och TikTok. Vi uppskattar om du delar våra inlägg och ställer frågor till oss. Du får gärna komma med förslag på kommande ämnen eller gäster du önskar skulle vara med i programmen. Sök på Musikpodd 1234 i sociala medier så hittar du oss. Det går lika bra att skicka ett mail till musikpodd1234@gmail.com. Vi hörs snart igen.
Jag sitter och läser nya Beatles-nytt, ja. Men jag har fått Torbjörn.
Man får ju förse sina icke-frälsta vänner.
Ja, lyckas du inte frälsa dem, ja. eller?
Jo då, jag är frälst. Fast ja. jag är ganska nyfrälst. Så jag, jag suger åt mig allt jag kan.
Han är på god väg. Mm.
Jag har tid en stund att prata med er nu. Vad heter ni grabbar då? Tabbe känner jag igen sen gammalt.
Lars heter jag här, nyfrälst.
Lars.
Ja. Jocke, eller Joakim.
Och Jocke, ja. Jag ska försöka komma ihåg. Och Staffan heter jag. Ja.
Och har du senaste Biltesnytt med dig också?
Nej, det har jag inte. Den är nog nere i Abbey Room.
Abbey Room, ja, precis.
Den, den kom väl för, det är väl ett par veckor gammal nu vid det här laget.
Ja, precis.
Ja.
Så är det.